Hej på er läckerbitar, snyggingar och väldoftande patreons. Jag heter Per Wallin, Mattis Bergvall är också här.
Det är jag.
Och Fredrik Hagelin, årets klippare 2023.
Väl värt.
Sitter bakom spakarna.
Jag vet exakt vilka delar står stilla avsnittet utöver hela den grejen. Ja. Som liksom bara det finns en enskild sekvens där som jag tycker att det finns ingen som har klippt det här bättre året än just det där. Nej. Så det ska han ha.
Det ska han ha.
Är generellt väldigt bra.
Vi är här för att göra ett expressavsnitt.
Det är vi.
För vem har fått den här, eller ära, det är vi som får äran, så ska jag säga. Vem har gett oss den här?
Ja, det är Sebastian Sjöberg då.
Snyggt,
som
Sebbe.
Vår Patreon på Gustav Rados livvaktsnivå. Och det här, ni som har tidigare expressavsnitt vet att det ligger till så här, men det här kallas marknadsföring. Så vill man ha ett eget expressavsnitt så ska man bara bli Gustav Adolfs livvaktstryckenivå på 6 månader, och då får man välja det, och så äger ni vår stjärt som Per brukar säga.
Ja, ja.
Nej, men, och den gode Sebastian, han har en shoutout till Johan Åslund. Citat: att vara den mesta renässansmänniskan i Karlskrona är kanske att likna vid att vara Blekinges längsta dvärg. Men all ära till dig i din pilgrimsfärd mot att bli statsvetare med fokus på vad AI ställer till med och gör möjligt. Slutsitat.
Oh, spännande.
Så att shout out till det. Och det Sebastian Sjöberg vill att vi ska prata om, det är det jag valt att kalla den stora fröstölden efter den bok jag läste ämnet då för det här då. Och det här är ganska knasigt, Per.
Okej, okay, ja.
Jag tror inte riktigt jag kan sammanfatta i en mening vad det här handlar om.
Nej, du har några minuter på dig så att du
ja,
kan...
Ja, jag tänker så här, om man tänker sig så här att det skulle vara allt om Hitler genomgången av det här, då skulle det vara Nazi-Tyskland stal Sovjeten... Eller fel, Hitler stal Stalins fröbanker.
Ja,
för då har liksom gubbarna gått igång på Hitler, Stalin, och så läser de inte fröbank.
Nej,
liksom.
Men,
så det är det.
Fröbanker, finns det något mer så här kvällstidningsaktigt ord av det? Matreserv. Ah, strunt samma.
Ja,
okay.
Ja, nej, men alltså så här, vi måste liksom, det här, jag brukar säga i begynnelsen, det här är på något sätt att nu måste jag in på biologi, så jag ber om ursäkt för alla grejer biologer där ute då. För vi ska börja med växtförädling.
Ja, vad kul, vad roligt.
Ja, härligt.
Det är otroligt lite om.
Ja, det är inte jag med, så att jag ber om ursäkt återigen. Men alltså under första halvan av 1900-talet så sker ändå en revolution inom växtförädlingen.
Ja.
Och det som avses med det här då, det är att man gör växterna bättre.
Ja, mer tåliga mot torka och väta och allt det här.
Ja, men precis. Ja, alltså, ja. Det är liksom mer avkastning på gröda, liksom mer näring, bättre tolerans mot svamp, insekter, bekämpningsmedel och saker. Men, så att det är liksom, det är ju bättre utifrån, det är bättre för oss människor, helt enkelt. Så, och resultatet är mer mat.
Ja.
Och vad jag har förstått så är typ så här, att vi idag har tagit det här så långt att det är typ så här 75% av all mat kommer för typ 12 växter eller något. Alltså, inte riktigt så illa, men, eller det kanske är så illa, jag vet inte. Men det är liksom att vi har ju bara fortsatt med det. Ja. För vi förädlar och det tränger ut andra grejer då, men samtidigt är det väl någon sidan hos människor vi bryr oss mest om.
Ja.
Så att
om man inte pluggar på Södertörn! För då bryr man sig om andra världen eller något. Jag vet inte vad man bryr sig om förutom människor.
Ja, men det där är ju ett vanligt tankefel tycker jag när det gäller miljörörelsen. Jag tycker också att det här med global uppvärmning är jävligt läskigt, men jag tänker att orsaken till att man ska bekämpa det är ju inte för att rädda jorden, för jorden kommer fortsätta på ett eller annat sätt.
Den kommer klara sig alldeles utmärkt.
Utan det är snarare det här med oss människor då som vi ska ta det. Ja, men skitsamma. Växtförädling, det är bra. Det är jättebra. För att vi blir fler, vi människor.
Ja.
Och det är också där förmodligen bra att vi har fortsatt med det. För om vi vill bli fler, det är inte att du vill. Eller det är svårt att säga till folk att de inte ska bli fler. Det känns konstigt. Det här blir en helt annan podd. Och i det här sammanhanget, alltså i det tidiga 1900-talet, och det här kommer den stora skällen, alltså, det är att Sovjetunionen är pionjärer.
Ja, men du vet du vad? Det här har jag alltså, snackar vi postrevolutionen eller pre?
Ja, det är postrevolutionen. Alltså,
ja, men det här har jag nog hört något om. För de sticker iväg i liksom industrialisering och sådana här saker.
Ja, men precis. För att, alltså, de är inte ensamma. Alltså, det är nästan de flesta länder som liksom intresserar sig för det här. Då. Men det är liksom ändå att det här rimmar, alltså, det rimmar rätt väl med det du beskriver. Liksom, eller snarare med sovjetiska tankar. För de har ju liksom, de har ju förklarat liksom nationell ateism.
Ja. Ja.
Men de har ju ersatt Gud med en ny religion, och det är ju typ vetenskapen. Alltså, de är ju besatta av det de kallar för vetenskaplig marxism eller vetenskaplig socialism. Yep. Yep. Och där är liksom det här med växtförädlingen, det är någonting, genetik också, inte minst är, i det sammanhanget, är någonting de är väldigt intresserade av.
Tänker bara på Juris cloning Watts. A new comrade joins us. Nej, jag hör genetik, det är bara
visst. Ja, det var en väldigt OP-byggnad. Ja. Men okay, så att det finns många genetiker och biologer och botaniker i Sovjetunionen, många är duktiga. Sen finns det också fullkomliga virrpannor, så som Trofim Lysenko, som är en slags bolshevistisk shaman, skulle man kunna säga. Hans läror om växter alltså förvärrar matbrist och bidrog till svält.
Vodka.
Ah, okay, det är liksom, okay,
för han var lemarkan, alltså, så att det,
vad
och det där
kan
inte gå in.
Det
bara googla, för jag har redan tagit för mycket tid med saker som inte har med saker att göra. Men de har även folk som Nikolaj Vavilov, som är liksom en verklig pionjär, vad jag förstår, inom växtförädling. Han är en av de så här tidiga, så här kan vi göra. Och Vavilov, han samlade ihop väldigt stora fröbanker, och han tog dem här från precis hela jävla världen. Ja. Alltså, inte minst Tibet, vill jag mena, så att det var en hel del där.
Jag tänker inte på Tibet som så här, vilket odlingsmäcka.
Nej, men alltså, det var inte bara Tibet, men jag vill mena att det var bland annat Tibet. Och det är så här, du vet, vi har hittat någon form av vete, liksom. Och om kan få ihop det med vi kan ta liksom, vi kan liksom förädla ihop det på något sätt med någonting annat, så blir det ett nytt häftigare vete. Och
ja, sen vi har hittat typ en typ av vete som trivs på så här 4000 meters höjd.
Exakt.
Och om vi kan ta den egenskapen till de här, då får vi super wheat typ.
Ja,
så här.
Exakt. Och han var också, han var lite av en true believer, för att det här får vi komma ihåg, att tidiga sovjetsystemet, så det finns sådana. Ja, alltså det är liksom, Stalin har inte lyckats strypa ut all optimism det liksom det sovjetiska folket än. It is necessary. Så att Vavilovs ambition, det är ju att, vad han kallar för, citat, bota världssvält. Att han ser det som att om vi kan göra mer mat, folk kommer inte behöva svälta. Nej. Och eftersom han bor i Sovjetunionen så har han ju också förmodligen sett svält på nära håll, kan man säga. Problemet med det här då, det är att Vavilov är för vetenskap.
Ja.
Vilket gör att han också är mot Lysenko.
Jaha. Ja, just det, för han var shaman, typ.
Han är shaman, och det problemet med detta då, det är ju att Lysenko är den Stalin gillar. My son. Och den Stalin gillar, det innebär att det är det som nomenklaturen gillar.
Det är det,
va?
Som sker, liksom. Japp.
Så Vavilov, han döms till döden.
Oj.
I juli 1941. Och juli 1941 så har Sovjetunionen annat att tänka på än någon så här random genetiker slash botaniker, vad man nu kallar honom. Certain people must die in order for the system. Och sen så upphörs det här då till livstidsfängelse då för sabotage. Vilket är, du vet, det är så här slasktratsdiagnosen som Sovjetunionen ger folk de inte gillar. Det är bara, det kan vara vad som helst. Och han dör i fängelset 1943. Men hans fröbanker, de blir kvar.
Okay.
Och det här är Enter the Germans. Så att i det bördiga Ukraina så finns en rad försöksstationer, forskningsinstitut och förädlade grödor då. Och det här vill tyskarna ha.
Mm-hmm.
Så att orsaken till kriget är ju Lebensraum, eller hur?
Ja, precis.
Det är där som går krig mot Sovjetunionen. Ja. Lebensraum, det är för mat.
Ja.
Förädlade växter ger mer mat.
Ja.
Så ergo handlar hela östfronten om de här fröbankerna. Det gör det inte. Men det är ändå liksom, de är väldigt intresserade av mat. Det är liksom en tydlig grej i tyska, den nazistiska sinnet. Det är idén om att vi har för lite mat, vi måste ha mer mat, du ska få mer
jag
mat.
Jag känner att vi är på väg mot något så här, mot ett uppdrag i så här Wolfenstein, där man ska så här, där liksom utspelas i Ukraina, där liksom tyskarna har på forskat fram några så här galna ogres, genetisk grej som skjuter kan kontrollera precis. Växter och du bara
och ska man hämta liksom den ej muterade växten och ta hem då
så kopplar vi ihop det med något så här
precis, så kommer mecka Hitler också.
Mecka Hitler.
Men de här liksom olika stationerna för banken och så vidare, det är med andra ord högprioriterade mål för tyskarna. Och för övrigt, det finns även en fröbank i Leningrad, men det som Sebastian bad mig gå igenom var de Ukraina, så vi håller oss till Ukraina då. Och så tyskarna plundrar det de kan, allt från fröer till litteratur och vetenskapsmän för den delen. Och de här vetenskapsmännen, de drar man sedan hem till Tyskland, och där får de liksom fortsätta med sitt forskande då, fast nu i tysk regim. Mm. Och den här plundringarna genomförs naturligtvis av alla tyska organisationer samtidigt, som har liksom ömsesidigt motsägelsefulla mandat. Liksom, du vet den tyska effektiviteten. Men Himmler, han var ju trots allt ergonom faktiskt. Vissa var liksom specialiserade på höns, men han var ergonom. Så han var liksom särskilt intresserad av det här. Inte minst av maskrosor.
Ja, men gud vad otippat.
det var maskrosor gillade.
Himmler gillade maskrosor. Det här är fakta som jag inte visste att jag behövde veta. Men det här var fantastiskt.
Jag satt och läste det här och tänkte, hur fan kommer det sig att jag lär mig om det här när jag håller på med podd om krigshistoria? Men tydligen är det så att det finns mer än en form av maskulin. Ja, bara där är så här mind blown. Så det finns fler än en. Och den finns, och det är någon viss form av maskulin, och så finns det latex i rötterna.
Okay.
Och det här hade, ja, tydligen då. Alltså jag tror inte det är liksom som en hel gimpsuit i rötterna, men det ska då finnas någon form av latex i de här rötterna.
Jag visste inte ens att latex var naturligt förekommande. Så det var någon sån här plastkombination.
Ja, det trodde jag också. Okay. Det var det du stod i boken. Jag läste om det. Om det heter någonting annat, så får ni höra av er. Gud, det här kommer bli det diskorden avhandlar den här gången. Men, och det här då, vad nu var i rötterna, det har ryssarna redan börjat utvinna till gummi. Och det ville tyskarna också göra då. Men det var någonting med just att de kunde inte få de här maskrosorna växa ordentligt i den tyska ariska jorden. Då, utan de behövde den här liksom degenererade slaviska jorden då för att kunna odla maskrosor.
Säg inte det till någon bara.
De skickade två SS-brigader.
Of course.
I september 41, återigen ett tillfälle då två brigader kanske borde göra annat för att leta reda på maskrosskatten då, som det kallades då. Och de hittade snabbt flera ton maskrosfrön, dokumentation och sovjetiska specialister. Och de sistnämnda då återigen förs till Tyskland för vidare studier då. Och slutplanen är då att man ska ha en maskrosodling på 400 000 hektar, eller snarare alltså gummiodlingar, framförallt Ukraina då. Och sen har man då också, för att, så att vi inte tänker att det här blir en lollipod, alltså man har även gummiodlingar i närheten av Auschwitz III Monowitz, där barnslavar får hantera rötterna då, för de är väldigt liksom delikata och späda så man använder förslavade barn då för att hantera de här maskrosorna. Men till 43 så börjar plundringen då av de här fröskatterna som finns lite här i Ukraina. De börjar ske med liksom lite mer systematik då. Okay. För då är det liksom flera tyska institutioner som går samman och gör en gemensam insats. Mm. Och de sa förmodligen gemensam insats, vilket liksom, det andas obehag över det. Men så på Himmlers order så skickas...
De bildar ett sonderkommando.
Det är fasansfullt nära sanningen.
Nej, är det sant?
De skickar vad som kallas för SS-sammelkommando.
Lägg av!
Vilket ju är ett sonderkommando. Tyskland, för sonderkommando alltså, betyder ju liksom specialkommando. Och det är sammelkommando, det de ska göra är det låter som. De ska samla. Ja. Så det är alltså på allvar alltså ett SS-kommando som är ute och samlar fröer och växter i det ockuperade Sovjetunionen med under pågående krig och folkmord. Det är liksom, det här är något av det konstigaste jag läst om, tror jag. Det är så oerhört märkligt.
Det är så sjukt. Det är också så här, samtidigt så otroligt on-brand tredje riket.
Ja, vi har tid med det här.
Men det är så bra att man blir påmind över hur liksom galopperande orimligt hela den statsbildningen var från början till slut. Visst. Alltså att det var liksom ingen... Nej, men verkligen. Alltså.
Ja, men det, är så här, det här sker sommaren 43.
Man har annat att göra, tycker man. Men
riket har liksom inte så där långt kvar i livet som rike. Shit, alltså, det är ganska snart över.
Ja, verkligen.
Men det de ska göra då, sammelkommando, det är samla i praktiken världens största fröbanker, och det vill säga Vavilovs fröbanker. Då. Och tyskarna, de är väldigt imponerade av hur bra ryssarna har lyckats med sina fröbanker. Då.
Kan de mycket? Har de många fröbanker att jämföra med? Alltså, hur funkar det här egentligen?
Ja, nej, men det finns ju en på Svalbard idag, men den är internationell, vad jag förstår. Men de medlemmarna i sammelkommando är samtidigt frustrerade, för att det är också, alltså, de är frustrerade över att ingenting har skett tidigare. Yeah. Alltså det var ju så här, du vet, så här, det har skett strider i Odessa där det fanns en massa fröer och grejer. Yeah. Och där är liksom så här, någon tysk bataljon har sprängt en bank där för att de tyckte att, vad fan, det var någon rumänska soldat som liksom brände 40 000 böcker vetenskaplig litteratur i ämnet också. Typ för att de bara, det är kul att elda grejer. Alltså, så det här blir ju sammelkommando lite frustrerade över att alltså, det har hänt grejer i två år här som har liksom gjort att den här fröskatten är liksom lite, liksom, den blivit sämre. Så. Men det är ju också liksom lite i sista minuten, vilket också är en delanledning till att de överhuvudtaget skickas. Ja. Och de missar flera frösamlingar på grund av att Röda armén vid det här laget är en framstormande faktor. Ja. Alltså det är lite svettigt just nu.
Ja.
Men de får dock med sig tillräckligt mycket för att inleda ett växtförädlingsinstitut i Österrike. Ja. Då. Alltså jag tror det var uppe i bergen där. Liksom, så att de, och resten, för de tänker liksom att resten kan vi sno efter Enzi. Liksom, det vi missade då, 43, det kommer vi kunna ta efter Enzi.
Vad gjorde det... du under kriget, pappa Heinz?
Jo, men alltså,
vilken downer. Alltså, du går med i Waffen-SS, no. För det enda du vill, det är att så här, bajonetta judar och dräpa liksom kommunistiska asiatiska horder, eller
ja,
hur?
Ja, visst.
Och vad gör du? Du samlar frö, alltså så att du går med liksom maskrosfröer i en påse.
Ja, visst. Ja, nej, men det, så, det är på något sätt leder till Endsieg liksom och tusenårigt krig.
Samtidigt är Das Reich.
Ja, men visst. Men också det, alltså, det är också lite sant, för att alltså, en av dem som var med i Sammelkommando, det, han heter Heinz Brüscher. Det, det är han som håller på, han håller på att dona med fröerna då liksom i Österrike under resten av kriget. Ja. Och han var med på både väst- och östfronten. Ja. Så att han var med och slogs utanför Moskva och hade sig. Så att han hade ju liksom, det kanske var det sedan därför han höll på med fröerna, att han hade prövat det här med kriget. Och sen så, för det var någon grej där att han riskerade 44 att bli mobiliserad av armén, för han tillhörde armén. Men då lyckades Himmler liksom se till att, men du är en del av SS nu. Du liksom får gå över till SS, så får du hålla på med de här fröerna då. Men han är där liksom. Ja. Och han har en personalstyrka som bland annat består av 9 kvinnor från Ravensbrück, alltså koncentrationsläger. Ja. För återigen, vi ska inte tro att det här var någon trevlig verksamhet.
Nej.
Och jag tror det menas att han typ lyckas lura ut hur man skulle få någon viss form av gröda att växa på höga höjder. Och sådär. Alltså han bedriver någon form av forskning. Ja. Ändå, liksom. Och han lyckas efter kriget komma över fröerna. Alltså det går ett tag. Men liksom, så kriget slutar och sen är han ute och driver. Liksom, typ så här gömmer sina föräldrar. Men sen lyckas han liksom komma över fröerna då via lite det ena med det 14:e. Och alla använder dem som en morot för att komma in i Sverige.
Nej.
Jo.
Vad är vi på väg med det här? Det här, alltså, är ju fantastiskt.
Jag menar, alltså, Sverige har nämligen någonting som heter Sveriges utsädesförening i Svalöv.
Of course ligger i Skåne. Vart annars?
Jag vill inte säga eller hur? Det är liksom det där det är. För Svalöv är det mest skånska jag någonsin hört. Och de håller liksom på med lite liknande grejer som bryr sig över.
De har för övrigt samma politiska åsikter som man kommer ifrån.
Det var boken jag läste om det här. Jag kommer inte läsa 2 böcker för Expressavsnitt som det är inkorrekt, så ber jag om ursäkt. Men boken jag läser menar på att, vad heter han nu? Åke Åkerman.
Ja, men såklart han hette det.
Ja, att han var så kallad tysk vän.
Ja,
och det var liksom såhär skånsk polis som för grejen är så att de blir ju eld och lågor när de via Sven Hedin naturligtvis
får alltså det här avsnittet. Jag vrider mig av mys.
Ja, men via Sven Hedin så får de, alltså, Brüschers erbjudande om en massa häftiga fröer utbyte mot att han får get the fuck out of Centraleuropa, för det är lite tråkig stämning i Centraleuropa.
Jag trodde aldrig jag skulle höra uttrycket de orden häftiga och fröer i samma
brev. Nej, men och det är så här typ så här skånsk polis där du vet, det är en så här konstapel Karlsson eller Jönsson eller någonting som bara får titta på Brüscher CV och bara, ja, SS står det här, ja, det med oss illa tvungen, nazistpartiet står det här, ja, det men det var de tvingade mig.
Men du är ju bland kompisar nu, så det gör inget.
Ja, men så det står typ i polisrapporten någonting i stil med att det finns liksom ingenting att invända.
Nej.
Jo, det gör det, jag lovar. Men det var ju lite den tiden så. Men så Brüscher, han är i Sverige ett halvår. Han är inne och gifta sig med de svenska kvinnor också.
Gud.
Och sen så sticker han då 48. Ja. Sen han kommer i början av 48 och sticker någon gång på sommaren 48 tror jag det var. Och sen, och han har de mest värdefulla fröerna, vilket jag antar innebär att resten av fröerna blev kvar då på, vad hette den här hålan? Svalöv.
Alltså,
att han har de mest värdefulla fröerna, de far till Sydamerika.
Ja, men såklart, för nu...
Och där lever han bland annat i Argentina. I Argentina kallar han sig för Don Enrique och mördas 1991 i vad argentinska polisen avfärdar som bara ett standardinbrott. För att jag tänker att om argentinska polisen, som säkert är lite manjana, hittar ett mord som de inte kan lösa med en gång, då lägger de ner det. Det är min fördom i varje fall.
Förmodligen av Mossad. Kanske,
eller liksom. Man utredde överhuvudtaget inte. Men sen 1991, så att det är ganska sent från den nazijakterna. Men han var ju knappast den värsta förbrytaren. Men det är å andra sidan, det säger mer om de värsta förbrytarna. Men bara sista grej, jag kollade snabbt på Sveriges utsädesförening i Svalövs wikisida. Det står ingenting om några tyska nazister som där delade med sig. Vilket jag tyckte var roligt. Men så det var det. Jag hoppas Sebastian, du är nöjd. Det var en jättekonstig berättelse, men det var ganska kul att gå igenom honom sedan.
Oerhört underbart. Tack, Mattis. Fredrik, klipp bort allt mig här nu så att vi inte missar något som Mattis har skrivit. Gud, ja, men Sebbe, tack för att du är du och att du anställer oss.
Ja, stort tack.
Efter den här känslostormen jag har gått igenom är helt matt. Men vi hörs snart i varje fall.
Ja, det gör vi. Ha det bra.
Hej då.